Christian Persson hos Linus på baslinjen.
Vetenskapsrummet är tillbaka ihop med Christian Persson som den här serien görs ihop med. Ni har väl hört alla tidigare avsnitt. Om ni inte har gjort det, gå tillbaka i arkivet. Sök på vetenskapsrummet. Det finns mängder med intressanta ämnen. Idag ska vi sätta tänderna i ifrågasättande. Först, Christian Persson, klubbchef på Ullevi Tennisklubb, föreläsare och en av författarna till bland annat boken Skapa talang. Och vi ska alltså prata ifrågasättande idag och prata om varför det är viktigt att ha högt i tak. Anses man vara negativ om man ifrågasätter? Missuppfattas ifrågasättande ofta med kritik? Och hur viktigt är det att ifrågasätta sig själv med jämna mellanrum? Det är ämnen som kommer tas upp. Och Christian tar också hjälp av AI för att ta reda på hur man kan bedöma om en utbildning är bra eller inte. Ni hör själva. Ett riktigt kul avsnitt vi har framför oss. Så vi åker. Vetenskapsrummet med Christian Persson, ifrågasättande. Vi är här för ett nytt avsnitt av Vetenskapsrummet med mig Linus Eriksson och med Christian Persson. Och idag ska vi prata ett ämne som jag tror vi båda tycker är ganska både intressant och roligt, Christian. Ifrågasättande. Är du laddad för det?
Ja, det är jag. Det ska bli väldigt roligt det här. Det är ett kärt ämne för mig och något du och jag har pratat en hel del om också. Så att, det ska bli kul.
Ja, verkligen, verkligen. Mm. Om vi kan börja direkt där med varför är det viktigt att ifrågasätta saker?
Jag tänkte faktiskt att vi ska börja med... Jag ska börja med någonting som hände i juli förra året.
Okej.
Okay. Det trillade nämligen ner en liten polett hos mig där. Och det var när jag lyssnade på ett sommarprat med Christian von Königsegg. Känner du till honom?
Ja, jag känner till honom. Jag tror inte jag lyssnade på det sommarpratet dock.
Nej, men han bygger ju sådana här supersportbilar, Königsegg. Och gör ju det själv då i som jag förstod det, någon fabrik i Skåne eller ja, något sånt där. Bygger inte så många, men bygger. Men det var första gången som jag kom i, som jag hörde first principles. Det är ju liksom engelskan för att man kan säga gå till botten med någonting.
All right. Men
jag tyckte det var väldigt skönt att få höra det, för att jag har liksom letat efter ett ord som, eller någonting som förklarar vad det är man gör när man verkligen går till botten med saker och ting.
Okej.
Så vi kommer tillbaka till det, men jag brukar ju, det här är i alla fall mitt sätt, jag brukar liksom dela in tränare i olika nivåer kan man säga, eller olika nivåer av hur man skapar träning.
Mm.
Och precis som att det finns olika nivåer av kockar, gillar att jämföra med någonting. Och om man är då på en viss nivå så kanske man googlar ett recept. Man kanske skriver pyttipanna och så googlar man det. Pyttipanna recept säger vi. Ja, så står det då hur man ska göra. Eller om man är tennistränare så kanske man går in på YouTube och så söker man sig. Ja, men forehandövning för topspin.
Mm.
Och så gör man den. Man är liksom ifrågasätter inte så mycket varför man gör den, utan man gör den. Det behöver inte alls vara dåligt, men frågan är ju varför gör man den och hur skapades själva den övningen?
Mm.
Och alla tränare eller kockar kan ju inte vara på samma nivå. Liksom alla jobbar ju också olika mycket. En del jobbar ju bara några timmar hit och dit och några jobbar ju hela sitt liv 50-60 timmar i veckan. Så det är ju väldigt olika hur mycket man jobbar och hur mycket tid man lägger på att bli en bra tränare. Men sen finns det sådana som bygger sina egna recept.
Mm.
Eller sådana som bygger liksom egna övningar för att man har klurat ut någonting. Att om man gör lite så här så får jag ut den effekten som jag egentligen vill ha av övningen. Mm. Och det är väl lite liksom mästerkocken då kan man säga. Liksom att man... Ja, men det är inte 3 gram socker i den här rätten utan det är 5 gram. Det är då det smakar riktigt gott. Och samma sak med tennisen där. Att, ja, men om jag flyttar liksom starten lite mer hit eller jag gör lite mer av det här så når jag det som jag verkligen vill nå. På temat att utmana och ifrågasätta så ska vi koppla lite grann såklart till tränaren och miljön och hela det. Och varför gör vi som vi gör? Varför tänker vi som vi tänker?
Just det.
Men tillbaka till first principles. Men först så tänkte jag bara, för alla ämnen är ju inte bara tagna ur tomma intet, utan försöker koppla det till någonting som vetenskapsrummet är ju namnet på det här. Och ja. Då är ju, det finns en kille som heter Stefan Söderfjäll som är en jätteduktig föreläsare, författare. Och han har skrivit böcker och en bok som jag verkligen kan rekommendera för oss som jobbar som tränare och sådär. Den heter Ledarskapets fem utmaningar. Och där lyfter han fram då, en utav dem är vikten av att utmana och ifrågasätta. Så att alltså det är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för att få en framåtrörelse. Det är att våga utmana och ifrågasätta. Och ställa frågan varför. Varför gör saker och ting? Och kanske inte bara en gång. Utan om igen. Tills man kommer ner till kärnan ibland.
Det känns som att det är något som vi har återkommit till i ganska många ämnen. Det här med att fråga sig själv. Varför gör jag det här? Vad är syftet med det här? Går det att göra på ett annat sätt? Och så vidare. Det känns som att det är något som återkommer ganska ofta ändå. Vikten av det.
Precis. Och jag upplever att när man tittar runt lite grann och försöker läsa på om ifrågasätta, så stöter man på en hel del exempel när man ifrågasätter när det redan är för sent. Alltså man vågar inte ställa de jobbiga frågorna, vad det nu än må vara, innan det är för sent. Och det är då man liksom verkligen sätter på den här stora ifrågasättarapparaten och bara, men hur kunde vi göra så? Varför tänkte vi inte på det? Och sådär. Men det blir jobbigt för en spelare till exempel om man skulle göra det efter sin karriär. Utan det gäller ju att göra det under sin karriär. Och det är samma sak om man tänker sig de träningsprogrammen som vi har i tennisen. De ska ju skapa framtidens spelare. Så de måste ju verkligen vara ifrågasatta. För har jag en 10-åring så... Och den ska ju inte vara bra när den är 15, utan det här träningsprogrammet som jag gör med den spelaren, som vi som klubb eller förbund eller vad det nu kan vara gör, det ska ju leda till att det blir riktigt bra kanske då när den spelaren är 25. Och hur ser tennisen ut då? Så tänk lite på det egentligen. Alltså, då är det inte så lätt att bara säga så att vi gör detta lite grann så blir det bra, utan då måste man ju verkligen tänka igenom varför gör vi det här och vad ska det leda till? Och jag tycker det är väldigt nyttigt och bra att göra det.
Just det. Ja, men jag är helt med.
Men sen tänker jag också att då kan man ju tänka på utbildningen som spelarna får. Ja, det är ju en sak. Men sen har vi utbildningen som våra tränare får. Det är ju en annan sak. Ja. Det ska ju leda till framtidens ledare.
Ja. Precis.
Och till framtidens spelare.
Ja, precis. Det jag tänkte just säga, det hänger ju ihop.
Ja. Så därför är det så himla viktigt att vi utmanar och ifrågasätter. Och det är ju också det som bland annat Stefan Söderfjäll då som är kopplat till, jag tror att det är Umeå universitet. Det är ju det han framhåller då också, att det är en väldigt, väldigt viktig del för att vara framgångsrik över tid. Ja.
Verkligen.
Ja.
Tycker du att det görs tillräckligt idag?
Jag vet inte vem jag är att svara på den frågan. Men självklart kan det bli för mycket om man gör det varje dag hela tiden. Det vet jag att jag också har läst lite... Vad ska man säga, forskning om också, att det skapar en väldigt mycket osäkerhet om man ständigt skakar av marken man står på. Men däremot att det är nyttigt att vid några tillfällen gå riktigt på djupet. Kanske avsätta en eller två perioder under året där man verkligen, ja, men nu ska vi gå till botten med hur ska vi göra nästa säsong. och så vidare. Så man verkligen liksom avsätter tid för det. Jag tror att man ifrågasätter lite hela tiden, men att det blir lite mellanmjölk. Det blir liksom inte riktigt det där att man ifrågasätter liksom, ja, men tennisen i samhället, vad är vår uppgift, och idrotten i samhället, vad är egentligen vår uppgift, klubben i samhället, vad är vår uppgift, och så vidare. Jag tror att man kanske inte behöver hålla på och ifrågasätta sådär lite hela tiden, utan våga också ifrågasätta mycket ibland. Ja, jag tänkte vi skulle komma till det här med first principles. Har du hört talas om det?
Nej, jag ska erkänna, jag har inte hört talas om det. Det är nytt för mig.
Ja.
Så det är spännande.
Ja, det är liksom grundläggande principer, alltså ursprungsprinciper. Ja. Och det är ju, vad ska man säga, en metod för att bryta ner problem till exempel. Och få ner till liksom odelbara beståndsdelar. Alltså man utgår från det traditionella tänkandet och befintliga lösningar, och sen så försöker man analysera och förstå grundproblematiken.
Ja, så okej.
Om man ska bygga, Elon Musk är ju känd. Googlar du first principles så kommer du få fram Elon Musk, massa exempel på honom. Men just att som Christian von Koenigsegg pratade om det, så är det liksom, om man ska bygga en bil, då kan du köpa in, jag är ju ingen bilexpert, men man kan ju köpa in säkert en kaross från någon, och man kan köpa in en växellåda från någon och en ratt från någon och sådär. Ja. Och då har man ju liksom inte tagit det hela vägen ner. För ska man ta det hela vägen ner och bryta ner, då ska man ju liksom bygga upp växellådan själv. Då måste man förstå exakt hur den funkar, vilka material är och vilka krav ställs och sådär, va. Så då går man ifrån det här liksom traditionella sättet att bygga en bil, att man köper in färdiga delar, till att man faktiskt försöker göra det från grunden. Och om man kopplar det lite grann till det här tänket som jag pratade om med tränaren, så är det lite grann samma sätt, att man liksom verkligen ser till att man kan receptet. Jag vet varför jag har 3 gram socker och inte 5.
Okej.
Jag förstår. Elon Musk det är kul, men det kommer ju upp, om man googlar så kommer det upp liksom det här med att ta sig ut i rymden, att han har ifrågasatt det och gjort det på ett mycket billigare sätt än vad man gjorde tidigare, att liksom bygga rymdraketer och ta sig ut i rymden, och även hur man bygger bilar också, att man bygger det på ett lite nytt sätt då. Men egentligen är det ett mindset. Vi har ju haft ett avsnitt om mindset, och det är ju liksom en inställnings liksom, men man skulle kunna tänka sig att man använder first principles inom sport då. Inom sport.
Ja.
Och då, om man skulle göra det med, inom träning och prestation. Då skulle man ju liksom, istället för att följa alla traditionella träningsprogram, bryta ner dem till prestationens mest grundläggande komponenter.
Ja. Ja.
Det skulle kunna vara ett sätt att göra det inom träning och prestation då. Att man skulle göra inom utrustning och teknologi, så skulle man istället för att göra små uppdateringar, så skulle man kunna utveckla helt nya koncept.
Ja, just det. Men det här bygger då på att tränarna har verkligen kunskap från grunden då, i alla ämnen egentligen.
Ja, någon behöver ju ha det, alla kan ju inte ha det. Alltså alla i bilfabriken behöver ju liksom inte kunna exakt hur växellådan funkar.
Nej, okej. Jag förstår.
Någon behöver ju göra det. Om man ska använda det som man använder här first principle, då behöver man liksom gå till botten med vad är en bra träning och liksom vad är en bra tävling. Och våga ifrågasätta det. Men om man fortsätter, jag vill bara fortsätta lite genom två ämnen till. Om man tar till exempel taktik och strategi. Då skulle man ju också våga gå ifrån de taktiker och strategier som finns idag, som är liksom kända och vad ska man säga, de som tillämpas mest idag, och analysera matchen från grunden och skapa liksom andra sätt att vinna. Och då tycker jag att man ibland kan se lite grann sådana som har banat vägen för nya, för nytt sätt att att göra en idrott, eller liksom att man tar det till nästa nivå. Och sen så har vi då, om man skulle ta det mental träning till exempel, skulle man också kunna bryta ner det här med mental träning och verkligen så här, vad är det som är avgörande i de olika lägena när det kommer till liksom det kognitiva och det emotionella och sådär. Vad är egentligen, hur ser stressen ut i de här situationerna och hur kan man hantera det på ett bättre sätt? Hur kan man förebygga vissa saker, hur kan man träna sig till och sådär. Så att det är bara ett exempel, eller några exempel på hur man kan använda det generellt sett då inom sport.
Just det. Men Christian, det är ju lite det vi försökt göra i den här serien, va? Bryta ner till vilka komponenter som faktiskt är viktiga för att bli en bra tennisspelare.
Ja, och det är ju också därför jag blev så glad förra sommaren när jag har skrivit massa böcker och haft mig och letat och läst. Att jag äntligen fick någonting som kunde liksom sammanfatta det som jag är så sjukt intresserad av själv.
Ja, ja. Det är häftigt ju.
Ja, och så att absolut, det genomsyrar ju hela vetenskapsrummet såklart, inom olika delar.
Och därför jag vill tillägga att de flesta, eller många av de här bitarna är ju liksom kopplade till de böckerna ni skrivit också, som ni tog upp i Skapa Talang.
Ja, men det är det ju. De är inte något unika för oss, utan det är ju liksom ganska breda, stora ämnen som finns vanligt förekommande då.
Så är det.
Men det är intressant med ifrågasättande och utmanande, för att det känns som en sån där grej som man får trippa lite, som vad brukar man säga, att katten trippar runt het gröt eller
helt. Ja, exakt.
Det känns ju som en sån grej som kan vara väldigt känslig och jobbig och som många kanske drar sig lite för. Speciellt då om man sitter som chef eller liksom högt uppsatt för en organisation eller klubb eller något, då kanske man inte vill ifrågasätta hela. Det blir ju att man ifrågasätter sig själv också.
Ja. Men, och det kan ju vara samma om man inte sitter längst upp men vill kanske få en annan roll så småningom, att man är rädd för att ifrågasätta för mycket, för att verka för kritisk.
Ja, och det är viktigt att du gör det, men det ska vi göra idag här. Så det är bra.
Vi är mitt i actionen på Wilson Tennis Camp i Båstad och jag står här med coach
Alfred Hagerd.
Alfred, vad tycker du är viktigast för att ett läge ska bli så bra som möjligt?
Nej, men jag tycker gemenskapen och att alla håller ihop och har en skön stämning med varandra.
Just det. Och hur skapar man den gemenskapen då?
Nej, mycket aktiviteter både på och utanför banan. Mm. Och håller barna sysselsatta så mycket som möjligt.
Ja, och vad kan det vara för aktiviteter typ?
Det kan vara allt från frågesport till minitennis till brännboll. Nu körde vi brännboll inomhus, en liten variant när det regnar bort hela lägret typ.
Ja, precis. Men då är det viktigt med extra aktiviteter. Då blir ju alla tycker det är kul ändå.
Ja, alla blir engagerade och umgås med varandra liksom.
Just det. Och vi står ju här när det är minitennisturnering här.
Ja, dubbelturnering här på minitennisen, full fart.
Det känns ju som minitennis är något som alla tycker är rätt kul.
Mm. De tänder till och verkligen vill vinna här, så det är kul att se.
Ja, härligt, härligt. Yeah. Bra, fortsätt ös på.
Yes, det ska vi göra.
Dagens ämne, Christian, så ifrågasättande. Det är ju något som egentligen har gått igenom, jag ska inte säga alla, men nästan alla ämnen vi har pratat om tidigare. Att vi har ju kommit in på hur viktigt det är att fråga sig hur man använder sin tid på banan eller utanför banan, hur man kommunicerar och så vidare. Så det är ett ämne vi har touchat tidigare också, tänker jag. Men vi ska prata ännu lite mer om det. Eller vi har pratat ännu lite mer om det idag. Håller du med mig om det?
Ja, men precis. Det blir ju en naturlig del av många av de grejerna som vi har pratat om såklart. Inte minst när det kommer till att bygga sin egen träning då. Att man ifrågasätter lite grann. Så här, varför startar jag bollen från mitten av banan utan någon vinkel? Varför startar jag inte den med en forehand topspin ut mot kanten? Så att det i alla fall blir lite matchlikt. Eller varför startar vi ens underifrån om de är hyfsade på tennis? Kan vi inte starta ovanifrån och hitta sätt som gör att det blir fler servar på en träning.
Eller en av de grejerna där jag gjorde ju en liten fundering kring det här med mjölksyreträning. Den tror jag är ganska viktig för folk och i alla fall ifrågasätts så att man vet varför man kör väldigt långa dueller. Den tycker jag, den lever ju i allra högsta grad att man ska trötta ut spelarna. Mycket mjölksyra, väldigt många repetitioner. Där pratar man ju, vi pratar tonkonogi med sekunder och repetitioner. Där kan vi ju prata liksom tider som inte alls är relevant för tennis. Det ska vi i alla fall ifrågasätta så man känner sig säker på varför kör vi 4 minuters intervall när det aldrig finns en duell som kör den. Då behöver man veta i alla fall svaret på varför gör jag det på ett bra sätt. Då behöver inte det vara dåligt. Men liksom frågan, vad kan jag göra för att det ska bli mer matchlikt? Det är ju en ständig fråga som är bra. Och jag tycker en annan fråga, när det kommer, den är ju mer riktad åt performance kan man ju säga. Men om man pratar ifrågasättande tennisträning fast mer tennisskola. Så då skulle jag ju liksom titta på, vad är det som gör att Lollo och Bernie är så populärt? Vad är det som gör att när man åker på skidresa till Vemdalen så är det ju någon maskot där, vad han heter nu igen, jag kommer inte ihåg det. Men vad är det som gör att min dotter går dit och faktiskt förstår instruktionerna och tycker det är svinkul efter 10 minuter. Liksom att man tittar på andra miljöer och koncept för att förstå hur har de gjort. Och man tittar på tv-spelet och försöker ifrågasätta, ja, men hur ser min träning ut om jag sätter det jämfört med, om jag har på vänstersidan så skriver jag upp sakerna som är min träning. Och på högersidan så skriver jag upp hur det är att spela ett roligt tv-spel. Alltså hur är de två olika upplevelserna om man ställer dem mot varandra? Det kan vara ganska bra om det är på ett tema att ifrågasätta eller vad det nu är. Men det är ju ändå inom temat för att göra träningarna roligare och bättre.
Ja. Precis.
Så där finns ju en del.
Ja, här är du inne mycket på att man frågar sig själv. Hur kan jag göra saker bättre? Man är lite tuff mot sig själv emellanåt. Men också för att det är säkerställt att man är på rätt väg med sina saker. Då.
Ja, och sen finns det ju ett annat stort som vi, i alla fall vi jobbar mycket med på Ullevi. Och det är ju om man tänker sig att vi vill ju få fler att börja tävla. Och ibland är det ju väldigt nyttigt att gå till andra idrotter och se hur de gör. För vi behöver ju inom tennisen behöver vi ju, det är ju lite svårt att tävla i tennis.
Ja verkligen.
Dels för föräldrar, logistik och hela den biten, men också att lära sig och anmäla sig. Tävlingarna är ju, det har blivit bättre, men tävlingarna är ju ofta uppbyggda på ungefär samma sätt som äldre tävlingar. Alltså 14-årstävlingen och 10-årstävlingen är hyfsat lika varandra. Men här kan man ifrågasätta, tycker jag, hur ska vägen in i tävlingstennisen vara? Ska den vara så svår och brant som den är idag? Eller kan man göra den ännu enklare? Och där har jag ett jättebra exempel på min dotter med simningen. Där hade de bara bytt ut ett träningstillfälle. Man fick komma en timme tidigare. Hon är ju 6 år så att hon har precis börjat. Men där hade de bara bytt ut ett träningstillfälle till en tävling för alla de grupperna. Så det var säkert 200 barn. Och så bjöd de dit alla föräldrar, publik. Och riktig startur, alltså allting var riktigt. De ropade upp. Alice, du ska stå på bana 3. Du vet, allting var. Och efter det, alltså hon kunde ju ingenting om det. Hon visste inte vad det var att tävla. Men efteråt så fick de lite medalj och någon godispåse och alltihopa. Och hon var, ja, så har jag tävlat. Så när hon ringde mormor och morfar så bara, men jag både tränar och tävlar i simning liksom. Det var helt naturligt. På en timme hade hon blivit en tävlingssimmare. Okay. Och det måste man ju säga att det är ju fantastiskt vad de har lyckats med det konceptet. Det måste vi ifrågasätta, hur gör vi i tennisen egentligen? För där gör vi alltid speciella event när det ska tävlas. Man skulle kanske kunna en gång per säsong kunna byta ut träningstillfället mot en tävling. Och så får alla med lite högtalare och sånt. Och sen så har man helt plötsligt så att men du har faktiskt varit med och tävlat i tennis. Men bara på temat att ifrågasätta och lyssna på andra och hela den biten. Att det finns väldigt mycket att lära där, tror jag.
Skithäftigt ju. Ja, verkligen.
Ja, absolut.
Numera så tillhandahåller House of Bontin förutom träningsredskap även allt annat som man kan behöva som en tennisspelare. Vi pratar racketar, vi pratar bollar, vi pratar lindor, strängar, linjer, hopprep, konor, stegar, you name it. Dessutom har man flera olika märken i sitt sortiment såsom Luxelon, RS, Technifiber med mera. Eller kanske ni är sugna på att testa ett märke som kanske inte är lika välkänt som Topspin, som House of Bontin är ensamma om att tillhandahålla i Sverige. Använd rabattkoden LINUS så har ni 15% rabatt på hela sortimentet förutom slingerbag eller redan nedsatta priser.
Ett ämne som kommit upp ganska ofta i flertalet av poddavsnitten som jag gjort i hos Linus på baslinjen är ju Svenska Tennisförbundets tränarutbildning som man väl får säga varit lite ifrågasatt ändå på sistone. Och jag tänkte vi ska prata lite om det, Christian. Vad är din tanke om utbildningsbiten idag i svensk tennis?
Vågar vi prata om det?
Ja, det är farligt, men vi ska testa i alla fall.
Ja, jag skojar bara. Jag har förberett bara en grej inför det. För att det är ju en väldigt vanlig fråga som jag får. Det är ju också för att jag tror att jag själv är ju väldigt intresserad av de sakerna som finns i en utbildning. Och brinner mycket för det. Så att, och det tror jag många, i alla fall kollegor och de tränarna jag känner runt om i Sverige vet, så då blir det ju oftast att man får den frågan, så vad tycker du och vad borde vi göra och sådär, så att det är kul men den är lite känslig, så jag tänkte så här att jag ska vara modern.
Okej.
Så jag frågade AI, du vet den här ChatGPT eller vad den heter.
Ja.
Jag frågade den hur ska man egentligen kunna bedöma om en utbildning är bra eller inte, frågar jag.
Okej. Spännande.
Ja, för jag tänkte det kan vara bra att inte bara tycka och tänka helt fritt, utan då får man liksom ha någonting.
Då ligger vi i framkant här.
Ja, men jag tycker det var lite roligt. Den säger ju då såklart så här att en utbildning, det kan vara lite komplext. Att säga om en utbildning är bra eller dåligt då. Den vill väl helgardera sig lite här i början, tror jag. Men det finns många faktorer att ta hänsyn till. Det är väldigt politisk inledning. Jag tror den har googlat något politiskt här i början. Men här kommer några viktiga faktorer och metoder som du kan använda. Och den spottar ut 10 stycken, en sån 10 i topplista. Jag tänkte vi ska ta några utav den. Men den första som den skriver då, det är måluppfyllelse. Och då säger jag så här, jag har gjort om språket lite grann här till så att det ska passa det ämne som vi pratar om. Men en viktig indikator på utbildningskvalitet är att den uppfyller sina mål. Det kan handla om att utvärdera om spelarna har förvärvat kunskaper och färdigheter som utbildningen avsåg att ge dem. Så den första punkten då säger den väl i princip så här att man ska ju titta på spelarna när man ska avgöra om utbildningen är bra.
Ja, det låter ju ganska, det är ganska bra.
Det låter ju rimligt.
Ja, verkligen.
Så om man tittar på, om man ska bedöma om Chalmers har ett bra program för civilingenjörer, så ska man ju titta på dem som om vad de kan när de är klara med utbildningen då.
Då kan man ju säga att utbildningen har hittills inte legat i världstoppen i alla fall, eftersom våra spelare inte gör det.
Ja, men kan vi vänta lite med det? Vi låter AI prata först.
Okej, kör på.
Sen så är det spelarresultat då. Mm. Då ska man då bedöma hur väl spelarna presterar på tävlingar och i andra former av utvärderingar. Detta ger en indikation på hur effektivt utbildningen hjälper spelarna. Mm. Så där har vi ju det du kom in på lite grann då.
Mm.
Så om man ska bedöma om utbildningen är bra eller dåligt, då ska man titta på de här två bland annat. Men det kommer mer. Sen ska man titta på tränarkompetensen. Då ska man titta på utbildningskvalitet, när den har påverkat tränarnas kunskaper och erfarenheter. Och bedömningen kan göras genom att utvärdera deras undervisningsmetoder. Alltså sätt vi tränar och sådär. Kommunikationsförmåga och förmåga att engagera spelarna. Som exempel då.
Okay.
Sen fortsätter den då. Den tycker också att man ska titta på utbildningsmaterial som den här utbildningen har. Då ska man titta på böcker, man ska titta på digitala resurser och andra undervisningsmaterial som används.
Mm.
Och om de är aktuella, relevanta, välstrukturerade och om de har en anknytning också till forskning till exempel.
Okej, okay. Ja. Gedigna svar av AI ändå, måste jag säga.
AI är bra. Du kommer snart kunna ringa upp AI istället för att hålla på och prata med oss människor.
Kör poddarna med AI istället.
Ja. Jag fortsätter lite till. Jag tycker det var
bra. Ja.
Sen då så ska man också lyssna på spelarnas feedback. Mm. Och då ska man samla in och analysera feedback från spelarna om deras upplevelse av utbildningen.
Okej.
Okay. Alltså inte bara hur bra de blev utan också upplevelsen av den. Och då säger den då att vi kan ge insikter i vad som fungerar bra och vad som kan förbättras då.
Men när du säger spelarna, är det tränarna då som menas? Eller är det spelarna?
Ja, alltså om du tar en utbildning så leder den ju till att Linus blir en bra tränare som gör bra träningar för spelaren. Så då är det ju spelaren som får alltså ge feedback. Om du är civilingenjör och ska lösa ett problem så är det väl liksom problemet som du får se, hur bra blev själva lösningen ute i företaget eller vad det kan vara.
Ja, jag förstår. Ja, jag är med.
Och vi tar en till då, när vi ändå är igång här. Tidigare resultat. Då ska man utvärdera hur framgångsrika tidigare spelare har varit på proffsnivå efter att ha genomgått utbildningen. Och detta kan ge då en indikation på utbildningens kvalitet och praktiska relevans.
Okej, okay. Ja.
Så några exempel. Jag tyckte det var både lite roligt och nyttigt att zooma ut och få tänka så här, vad är det egentligen jag ska bedöma om någon frågar mig så här, vad tycker du Christian? Så är det bra att liksom ha någonting att tycka kring.
Ja.
Istället för att bara gå på magkänsla.
Men det är lite intressant där, för jag har inte riktigt själv tänkt på det sättet innan. Ofta har man ju pratat om vad tycker tränarna om tränarutbildningen. Men att man ska gå vidare ett steg till. Att vad blir slutresultat? Jo, det är spelarna. Hur funkar det för dem? Vad tycker de också? Så det var bra.
Ja, för att någonstans så... Om man tar det som du pratar om här nu så kan man ju tänka sig att... Ja, det är klart man kan titta på världsrankingen. Och så tittar man och så ser man så här. Hur bra är era spelare i ett land? Det måste ju liksom rankingen ändå avspegla om man säger, va?
Mm.
Någonstans, om nu inte alla är fostrade. Om inte då alla svenska spelare eller kanadensiska spelare så här, är fostrade på ett helt annat ställe. Och uppväxta i ett annat land och bara representerar. Om man utgår från att det är ändå spelare som kommer från det landet man representerar någorlunda i alla fall. Så borde ju alltså, med det här sättet att tänka, så borde ju spelarnas resultat i slutändan spegla landet. Ja. Landets strukturer med tävlingar, ekonomi, tränarkompetens och så vidare och så vidare och så vidare. Så att det blir ju liksom att även om Alltså man tittar på spelare, hur bra blev det här egentligen? Precis som man skulle titta på Elon Musk. Om man tittar på en rymdraket så skulle man kanske säga så här, men hur bra blev Teslas rymdsession? Då får man ju titta på företaget. Så absolut kan man ju titta och säga att om Sverige spelare rankade på en viss nivå, så är det väl inte orimligt att tänka sig att tränarna är rankade på ungefär samma nivå.
Ja, det borde ju finnas en korrelation i alla fall.
Ja, ja. Men om man ska ta, det ska bli intressant att höra vad du tycker. Men jag gillar ju att jämföra med saker. Om man skulle jämföra liksom svensk tennis, om man tar svensk tennis med en trädgård. Ja. Och målet är att den här trädgården ska blomma år ut och år in. Ja. Det ska vara fint på våren, ska komma lite nya blommor på försommaren och så vidare. Men det ska vara liksom en sprudlande härlig trädgård där allting bara växer och frodas och sådär, va. Om det skulle vara liksom hela svensk tennis, att man känner bara att oj, det är liksom överallt så bara det bara spirar och det är någonting på gång och då är vi liksom på rätt väg. Men om man har om ambitionen med min trädgård är att vara så där fin och så växer det inte så bra.
Nej,
det liksom är inte min målbild, är ju liksom mega fin trädgård. Men jag har lite problem för att växterna dör med jämna mellanrum. Det torkar ut och får liksom gräva upp och göra om. Det där trädet, det blev inte alls riktigt så högt som jag hade tänkt mig eller vad det kan vara, va? Då passar ju dagens ämne ganska bra in.
Ja, precis. Då måste man undra varför växer det inte.
Med trädgårdsarkitekten liksom. Vad är det som gör att det inte växer? Jag köper nya växter hela tiden här. Jag sätter in dem. Jag vattnar jag för mycket, för lite? Är det fel typ av jord? Blåser det saltvatten? Har jag satt dem för tätt? Jag måste ju liksom ställa frågan. Vad kan jag göra för att det ska växa bättre? Och lite grann samma tänker jag ju med svensk tennis. Att jag upplever att det växer bra då och då, men att det inte riktigt tar fart och växer på lång sikt. Det ploppar upp någon fin planta här och där, men inte den här riktiga, att man liksom känner att ja, men nu har vi etablerat en trädgård som kommer vara fin i många år. Om vi tar då spelarutveckling, eller om man tar tränarutveckling. Jag själv är lite oroad, måste jag ändå säga, när det kommer till att rekrytera tränare om 10-20 år. För dagens utbildning ska ju leda till att vi kanske har något på gång, satt ner någon planta nu som kommer att bli riktigt bra, men om man ser på det här sättet så tycker jag liksom att det finns väldigt mer att önska på många sätt. Det måste ju vara svaret, enligt mitt sätt att se på det. Det kan inte vara tillräckligt bra. För hade det varit så bra som vi har som ambition, då hade det ju växt som bara den. Då hade vi som varit en plantskola där man bara känner att amen, här kommer det liksom komma. Bara vi liksom fortsätter sköta det här på rätt sätt så kommer det växa fram. Så känner inte riktigt jag.
Hur lång tid behöver man ge liksom varje planta för att kunna bedöma hur bra det har blivit, liksom, tänker du?
Och jag vet inte riktigt. Jag kände bara att jag ville ta upp detta lite grann som ett exempel, eftersom att jag får frågan ofta och då har lite utrymme att säga någonting här. Jag säger ju inte det för att jag inte vill att det ska vara bra.
Nej, såklart.
Det är det för att jag vill att det ska vara riktigt bra. Men jag känner ibland att det är lite så där känsligt att man inte, alltså man ska tycka att allt är ganska bra. Ungefär som när, om du frågar en grupp. Om du sitter och har en grupp med 8 personer och så ska man rata sig själv, man ska göra en sån självrating, så kommer du märka att de flesta kommer säga att de ligger lite över medel. Så här, hur bra träning har du, Linus? Ja, alltså, den är inte dålig. Är inte mega bra heller. Men den är, ja, men den är rätt bra liksom. Den kan bli bättre, men det är en 6a, 7a av 10 liksom. Och det blir liksom standard. Det är det man ska säga liksom, att det är inte liksom så bra som det har varit, såklart. Nej. Och det är lika bra som i de bästa länderna. Men det är rätt bra ändå. Det är liksom, så dåligt är det minsann inte. Ja. Men det är ju liksom det vanliga sättet att svara på saker och ting.
Jag upplever ju att när det gäller ganska mycket i svensk tennis, så bygger mycket på att man vill lyfta självförtroendet hos oss som är inblandade. Att man vill påtala väldigt alla bra grejer man gör, och att saker är rätt okej ändå. Men i det så skapas också en liten rädsla att ifrågasätta, tror jag. För att det blir så lätt att det känns negativt då. När liksom målbilden på något sätt är att man ska lyfta upp allihopa. Att vi är inte så dåliga, vi är på gång, det är bra saker som sker. Men där så blir det också en rädsla för att ifrågasätta ifall det verkligen är så bra som man utger sig för. Det är min tanke lite.
Det är väl som om du har ett fotbollslag. Det är klart du har ett lag. Vi ska in på planen och köra. Det är ju peppa och man ska vara engagerad och så vidare. Men måste ju spela på rätt sätt.
Ja, precis.
Så det har inte att göra med att det finns en massa dåliga personer i svensk tennis. Tvärtom, tror jag. Jag känner hur många som helst som jag tycker är väldigt bra om. Mm. Och som är superengagerade. Alltså, jämför med ett vanligt jobb, hur många av alla liksom i svensk tennis som lägger ner. Det är inte det som är felet. Alltså, vi har ju något fantastiskt i det. Men det innebär ju inte att man måste säga att alla springer runt och väljer rätt övningar. Jag tror det finns otroligt mycket att utveckla, och att vi måste verkligen våga låta många få liksom tycka och tänka, och att det liksom är att det är bra, att det är positivt. Men det är liksom, det är inte så att man kan säga att svensk, alltså att alla är så dåliga. Det är ju inte det handlar om. Det handlar ju om att vi måste spela på rätt sätt om vi ska ha chans på den stora scenen. Och det handlar ju inte bara om att vinna Davis Cup. För jag tror nämligen att vi kommer ångra oss gruvligt inom idrotten och tennisen om vi inte vågar ifrågasätta hur vi bedriver träningen idag. När vi har den tidiga dropout-åldern, vi har 10,5 år, och vi har tv-spelet och hela den biten som bara växer och växer. Alltså, jag tror snarare att vi kommer titta tillbaka och säga, fasen, varför vågade vi inte lyfta mer utav de här sakerna? Vi tänkte för mycket bakåt, vi skulle tänkt mycket framåt. Och då är det bättre att innan det är liksom för sent, att vi vågar göra det här och nu då.
Precis. Att ifrågasätta visar att man har ett engagemang och en vilja, och inte att man är negativ och liksom vill förstöra, utan det är att man vill väl. Och där tror jag ibland det missförstås, ibland också.
Om jag menar, den första iPhonen som kom, den var ju revolutionerande. Eller hur? Den var ju liksom wow. När Steve Jobs presenterade den, liksom att man skulle slå ihop tre olika saker i en och samma produkt. Men om du tittar tillbaka, det var inte så länge sedan. Men tittar du tillbaka på den nu och håll den i handen nu, så kommer du känna att den har uppgraderats lite. Och så tänker jag ju att vi borde känna med svensk tennis. Det är att självklart är det ju liksom nostalgiskt och alltihopa, och tänka liksom att den var ju cool, den första telefonen. Men jag tror inte så många springer runt och säger att det är den man vill ha, utan man vill ju ha den senaste 14 och 15, för det är en uppdaterad modell. Och precis på samma sätt som det har utvecklats, så har ju kanske inte människan i ett liksom historiskt sätt utvecklats så mycket, men det ser annorlunda ut idag. Barnen i skolan, i idrotten, i samhället, på fritiden, det är annorlunda. De rör sig mindre, de har fler saker att hitta på och sådär. Och elittennisen slår på en match från 80-talet jämt Alcaraz här nu och Djokovic. Det är något annat idag. Och tro fasen att det kommer vara så om 15-20 år när vi slår på en tv igen, eller vad det nu är vi slår på, så kommer det utvecklas. Så det är någonting som vi måste liksom hela tiden förhålla oss till.
Stort tack till alla mina klubbpartners. RQT, Stora Väsby Tennisklubb, Chalemar Point Tennisklubb, Valda Tennis, Åkersberga Tennisklubb, Stabäck Tennisklubb, Strömstad Tennisklubb, Helsingborgs Tennisklubb, Sollentuna Tennisklubb, Mälarhöjdens IK Tennis, Påvelunds Tennis och Badmintonklubb, Söderslätts Tennisklubb, Stöde IF Tennis, Solna Tennisklubb, Söndrums Tennisklubb, Enskede LAN Tennisklubb, Ystad Tennisklubb, Danderyds Tennisklubb, Euro Elite Germany och Norrköpings Tennis och Paddelklubb. Stort tack allihopa för er support.
Att jag blev nästan barnsligt förtjust i att gå till botten med saker.
Okej.
Okay. Och verkligen, jag blev väldigt nyfiken på, dels har jag blivit väldigt jobbig mot mig själv sedan dess, för jag tror att jag ifrågasätter såklart många andra och vad man gör generellt sett inom idrotten och hela den biten. Men jag ifrågasätter mig själv väldigt mycket också. Så det tycker jag är viktigt. Jag funderar lite grann var det kommer ifrån och sådär. Men jag gillar det, och jag tänkte inför det här ämnet så suttit ner lite och också tänkt, vad är det som gör att, ja men det känns inte alltid som att det är så välkommet att ifrågasätta.
Jag tänkte ju säga, var går gränsen? Liksom att, är det lätt att man uppfattas som negativ om man ifrågasätter mycket?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Men det är ju en nyckel att ifrågasätta. Men det gäller att göra det på ett sätt som gör att man får med sig de som är runt omkring också då. Sen gäller det att det finns inbyggt i kulturen. Att det finns i svensk tennis till exempel, att det är okej att vi ifrågasätter varandra. Att man inte alltid måste bara säga att allting är bra. Utan det är bra när någon annan säger att nej, men jag tror inte på det där. För jag tror på det här istället. Och att man inte ser det som att allting måste vara, det måste vara på ett visst sätt. Att man alltid måste säga att det är bra även om man inte tycker det. Jag tror det är väldigt, väldigt farligt. Jag har ett exempel på det som jag inte kan citera exakt, men Nokias vd vid någon tidpunkt sa typ på någon presskonferens så här att jag förstår liksom inte, för då hade de blivit omsprungna och med mobiltelefoner då, när Apple kom. Så, någonstans så sa han så här att jag förstår inte vad det är som har hänt, för vi har inte gjort något fel och så ändå så har det gått så här. Det är väl ett exempel på att de inte ifrågasatte riktigt vad de höll på med innan det var för sent. Just det. Och det är där jag tycker att den där fina grejen med ifrågasättet kommer in. Att man slipper springa för långt åt fel håll, om man kan vända och ändra kurs lite grann.
Ja, just det.
Jag gillar ju det. Vi har skrivit om en vi har en historia i en bok som är om en skogshuggare och en vind.
Ja.
Ja, du har läst den, va?
Ja, jag har läst den. Du ber mig inte berätta den, för det kan jag inte göra. Men jag vet, för du har själv sagt till mig att läsa den en gång till någon gång. Så jag minns den, ja.
Den är stor, ja. Nej, men den är ju, det är en skogshuggare som står och hugger och mot ett träd. Så det här är ju bara en hittepåhistoria. Men, och så är det en vind som flyger förbi, som ser att skogshuggarens yxa, den är trasig liksom.
Ja.
Men skogshuggaren, han är ju så fullt upptagen med att hugga. Ja. Så vinden försöker prata med honom och säger, hallå liksom, din yxa är liksom, men han får inte kontakt med skogshuggaren, för han är fullt upptagen med att hugga och har inte tid att lyssna på någon.
Mm.
Så Och så efter ett tag då så åker vinden iväg och så kommer den tillbaka. Och då står skogshuggaren där vid samma träd fortfarande. Flera veckor sedan bara hugger. Och han försöker få kontakt med dem igen. Liksom, hallå, din yxa den är trasig. Du måste slipa yxan. Men alltså, och den minnar väl inte ut i någonting mer än det här. Men att jag tror att just det här är ganska vanligt att... Jag vet att jag har bett några spelare att läsa den och reflektera över den. För att det är så många som jobbar på. Så man har inte tid att stanna upp och tänka. Kan jag göra det här på ett bättre sätt? Kan jag slipa min yxa? Utan man är så upptagen av alla. Jag har ett exempel till faktiskt på en av Sveriges största fotbollsklubbar. Som jag inte säger namnet på. Men de har vunnit SM-guld i alla fall sista åren. Jag hade utbildning med alla deras tränare.
Ja.
Och då var det ju en helt gäng föräldrar också.
Okay.
Men de hade lite problem där för att en del av föräldrarna de kunde inte komma på föräldrautbildningen. Mm. För de hade ju fotbollsträningar med barnen.
Okej.
Okay. Det blir lite samma sak. Liksom, de hade inte tid att slipa yxan. För de var helt upptagna med att barnen måste ju ha en tränare idag. Barnen kan ju absolut inte klara sig själva så att jag får kompetens utveckla mig. Det är ett litet exempel på hur idrotten ibland hanterar det där. Och jag kan förstå om man är sent i sin karriär till exempel. Då kanske man inte orkar ifrågasätta. För man kanske inte har så lång tid kvar. Men om man är tidigt i sin karriär ska man väl verkligen ifrågasätta vad det är man kan göra för att bli riktigt bra. Och också som tränare måste man ju ifrågasätta. Vad kan man göra det på ett bättre sätt? Vi hade ju time on task till exempel.
Mm.
Ja, men det är väl ett utmärkt sätt att ifrågasätta det. Kan jag göra mina träningar 30%, 40%, 50% bättre?
Ja.
Det måste ju alla vara intresserade av.
Ja,
stanna upp några timmar och fokusera. Liksom, kan jag förändra träningen så att den faktiskt blir bättre för mina spelare?
Mm.
Kan jag prata på ett bättre sätt? Kan jag liksom välja övningar som är roligare och det här gäller ju på alla nivåer, att jag tror att många skulle även om det kan vara lite jobbigt att inse att man behöver bli bättre, så tror jag många skulle bli bättre av att ställa sig den frågan.
För att ifrågasätta behöver inte vara samma sak som att kritisera. För man kan ju landa i att men det här gör vi bra. Eller det här funkar jättebra.
Exakt. Man kan ju ställa sig den frågan. Och ändå säga att vi är på rätt. Alltså jag springer åt rätt håll.
Ja, exakt. Ja,
det här är vattentätt. Mm. Jag kan ju tänka mig att om man tar Nils van der Poel som vi tog som ett exempel. Något avsnitt som är. Jag ska inte säga att han är en idol för mig. Men groundbreaking. Alltså hur han. Han måste ju ifrågasätta det traditionella sättet att träna som skridskoåkare till en början. Ja, något fruktansvärt. För han tränar ju som ingen annan. Han vågar ju verkligen gå sin egna väg.
Mm.
Och han måste också ibland ha blivit ifrågasatt.
Ja, verkligen. Han skulle vara med i det här avsnittet.
Ja, jag tycker du ska försöka få tag på honom. Men nu är han nog svårfångad. men klart att han blev ifrågasatt. Vad håller du på med Nils? Liksom, träna som vi andra gör.
Mm.
Kan jag tänka mig.
Mm.
Men ju längre han gick mot OS, desto mer säker måste han ju varit på att han var på rätt väg. Och dagarna innan så måste han ju känt sig så här, ja, jag vet att jag har sprungit åt rätt håll. Och det kanske har kunnat springa lite bättre. Men jag har fan mig, jag har ifrågasatt det här från början. Jag har blivit ifrågasatt, jag vågat tro på min väg. Och så gick det ju vägen som det gjorde då. Så det är ju ett exempel på många, alltså det finns ju de här Boklöv och de som också är exempel på ifrågasättande kan man ju säga. Att man tar fram en helt ny stil. Men jag tycker du sa det väldigt, väldigt bra. Det ska jag ta med mig. Just det att det inte behöver vara kritik att ifrågasätta, att det är väldigt likställt med kritik. Men egentligen så handlar det ju om, för mig handlar det om att hjälpa till. Det är jobbigt att bli ifrågasatt. Men jag vill ju att de som jobbar med mig till exempel på Ullevi. De kan inte bara sitta och säga ja till allting jag säger. De måste ju säga, men det där tror vi inte på.
Mm. Mm.
Det där tror vi på. Det är ju liksom en del av kulturen vi har. Vi har ju små, vi har ju ganska ofta, inte jätteofta, men då och då samtal där vi försöker ifrågasätta, temat är ifrågasättande.
Okej, okay. Ja.
Ja, ja, absolut. Under våren, vi har suttit säkert 20 timmar och bara ifrågasatt, vad är det vi håller på med egentligen?
Okej, okay. Ja, ja. Ja, det är intressant.
Och det, man lär sig väldigt mycket av det. Samtidigt som att ibland kan man få lite dåligt självförtroende om man ifrågasätter för ofta. Men man måste vara öppen för det.
Ja, för jag tänker som om man är en idrottare så som du säger att det är bra att ifrågasätta, är jag på rätt spår, gör jag rätt saker, tränar jag på rätt sätt så här. Men emellan de här tidpunkterna när man ifrågasätter, då måste man också tro på det man gör så här, man ifrågasätter, kommer fram till att vi är på rätt spår eller vi gör en korrigering, och sen måste man ju gasa emellanåt också och ha en tro på det man har bestämt, tänker jag.
Ja men precis. Och det finns en annan forskare som heter Senge som lyfter fram ifrågasättande som en nyckel för lärande organisationer. Och det, man kan, jag gillar det ordet, eller så, lärande organisationer. För lärande organisationer behöver ju lyssna på vinden. Annars så blir det ju som Nokia.
Mm.
Ja, eller? Om jag inte lyssnar, då kommer jag tro att jorden är platt. Ja. Även om jag inte är öppen för att förändra och tänka nytt och lyssna på andra, då är det risken att det inte blir riktigt, riktigt bra. Då får man verkligen sitta på guldkornet själv. Speciellt om man tänker på förbundsnivå eller på klubbnivå eller... Ja, vi som jobbar med idrott och liksom gör utbildningar. Alltså svensk tennis utbildning, den ska ju vara väldigt ifrågasatt så att den är väldigt bra. Det ska ju vara tveklöst att vi lovar, det är verkligen det bästa sättet vi kan utbilda alla ungdomar på. Den ska ju vara ifrågasatt. Det får inte vara jobbigt att den blir ifrågasatt, utbildningen, utan den ska ju verkligen ifrågasättas hela tiden. För sen när den har lanserats så måste den ifrågasättas igen. Eller har det kommit något nytt? Kan vi göra på ett annat sätt? Och det här är, jag upplever faktiskt att det finns mycket bra inom svensk idrott. Men det här är den stora käpphästen för svensk idrott, märker jag. Att man inte, man gillar inte att bli ifrågasatt. Man är ganska bra på att låsa in sig och så gör man sin egna grej liksom. Man uppfinner sitt egna hjul istället för att titta på hur har andra gjort, finns det något annat sätt som vi skulle kunna göra det här på. Här tror jag idrotten har mycket att jobba på.
Just det. Varför tror du att det är så då? Är det för att man inte riktigt kan försvara det man gör eller? För är man trygg i att man gör rätt saker så är man väl trygg i att kunna diskutera det också, tänker jag.
Ja, absolut. Absolut. Och framförallt får man väl vara nyfiken på om det finns något bättre. Ja. Det är liksom, det är bara bra om man kan hitta någonting som är ännu bättre. Man kan ju vara helt övertygad om att man gör rätt sak. Och så blir man ifrågasatt och så får man ändra kurs fullständigt. Men då är det bra. Eller om man blir ifrågasatt och så bara, nej men det håller där. Nils van der Poel, jag tror på mitt sätt att lägga upp träningen. Så att det, du kan ifrågasätta det, men jag vet varför jag gör som jag gör. Och jag kommer att göra det, för jag har på fötterna, jag har läst om det här med matchlik träning. Och jag vet hur det funkar, och han måste ju på något vis ha gjort det. För att komma fram till hur han ska träna. Har du läst hans manifest ännu?
Ja, ännu. Jag har läst inte jag har inte läst allting, det ska jag vilja erkänna. Men jag har läst delar av det i alla fall. Ja, det har jag gjort.
Ja, han har ju koll på grejerna.
Ja, verkligen, verkligen. Det jag läst är väldigt spännande faktiskt.
Ja,
så.
Ja.
Ja, det är coolt. Det är coolt. Men ja, det handlar väl om en kultur och en miljö där man har högt i tak. Där det är okej att, som vi sagt, att ställa frågor. Allt för att man ska utvecklas tillsammans, tänker jag.
Ja, absolut, absolut. Och jag tänker också att... jag har ett ganska bra exempel. Som är lite mer kopplat till tennisen.
Ja.
Jag känner ju ändå att innan jag trillar av pinnen så vill jag ju kunna, för nu när man sitter på middagar,
det är ett tag frågar man sig, Christian.
Ja, förhoppningsvis. Ja, men nu när man sitter på middagar så är det så här, ja, tjenare, som att du har träffat dem förut då, så bara, tjenare. Ja, vad jobbar ni med då? Ja, jag jobbar med tennis. Jaha, jag jobbar med tennis. Och så, du känner igen det här, så. Okej. Men annars då liksom? Nej, jag jobbar med tennis. Ja, det funkar och sådär. Ja. Okej, okay, ja, vad kul att kunna jobba med sin fritids, sin hobby. Ja, det är jättekul. Och så går man vidare lite. Så bara, men du, vad är det som har hänt med svensk tennis?
Exakt så där går samtalet till.
Ja, vad är det som har hänt? Och vad ska man svara då? Liksom, ska vi prata om det här hela middagen? För då kan vi ta den långa vägen. Eller så får jag bara säga att ja, men det är så dåligt som du ser. Liksom. Det är inte så att allting är super men resultaten uteblir. Så är det ju inte.
Det är sant.
Nej, men det är inte så att Nokia har världens bästa telefon men den säljer inte.
Nej,
men det jag vill säga, jag tycker inte allt är så dåligt. Det är inte det jag vill säga. Men jag vill säga att... innan jag trillar av pinnen så vill jag kunna sitta på middagen och säga, ja, jag vet att jag pratat om det här tidigare, men nu är vi på helt rätt väg. Alltså vi är det bästa förbundet i Sverige, i världen. Det skulle jag vilja liksom. Vi har gjort en sån jävla resa. Så nu har vi koll på grejerna. Vi vet vad vi gör. Vi har de bästa utbildningarna. Vi har de bästa tävlingarna som är anpassade för barn. Vi har en struktur som är lätt för barn och ungdomar att börja. Det är billigt. Du vet att vi liksom har gjort... Ja, det är liksom varför jag jobbar lite grann också med tennisen. För att jag tror på det. Jag tror att vi... Men det är ingen, man måste tänka som en mästare. Hela nationen måste tänka som en mästare. För att klara av det. Men det hade varit jäkligt roligt att vända på det nästan. Så när man sitter på middag... Jäklar vad bra det går för svensk tennis. Vad gör ni egentligen?
Ja, det är sant.
Det bara skloppar ut. Nu har vi åkt på massa sådana här studieresor till andra länder. Men jag väntar ju bara tills folk ska börja komma på studieresa till oss. Det vill man göra. Det är ju ett tag kvar kanske. Men det hade ju varit skitkul. Att ja, men vi måste åka till Sverige.
Ja, exakt.
För hur jobbar ni med under 12? För att jag menar, vi har varit ute och tittat nu. Alla de spelarna som är under 16. De är ju outstanding från Sverige. Eller hur? Nu är det ju lätt att man blir lite löjlig i det här. Men du förstår vad jag menar i alla fall. Och då tror jag att det är viktigt att vi verkligen vågar ifrågasätta om vi ska ha en hög ambition. Men jag har en liten historia på det. För att vi var och träffade Tony Nadal. Ett gäng från Svenska Tennisförbundet. Och fick sitta och prata med honom en stund. Och han sa en grej som... han sa många bra grejer. Men han sa en grej som i alla fall biter sig fast. Lite på det här med ifrågasättande. Mm. Det är att... För det var någon som... Jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur det var. Men han började prata om en spelare som låg 150 i världen.
Okej.
Okay. Att det var någon som hade kommit fram till honom. Ja, men så här, antingen det var min spelare ligger 105. Jo, jag tror det var så här, det var någon som hade kommit fram med sin spelare. Ja, jag har en spelare, Tony, vill du titta lite grann på den och säga vad du tror att den behöver liksom bli bättre på.
Ja.
För att han vill bli proffs och sånt och han är 150 i världen nu. Jaha, så hade Tony sagt då. Ja, jag får hänga med bort och kika lite. Och sen så tittar han lite och så att den här tränaren, vad tror du nu då? Ja, vad sa du nu då? Liksom du sa att de ville bli topp 10 i världen. Eller vad var det? Ja, precis. Ja, men då kommer han behöva bli bättre på precis allting. Ingenting utav det han gör nu är tillräckligt bra.
Tydligt.
Ja, tydligt, men också lite grann så att, ja, men faktiskt är det väl så att det kanske kan finnas någon grej där som är tillräckligt bra. Men liksom för att bli en legendar, alltså topp 10 i världen, då krävs det nästan att allt är perfekt ju.
Ja, verkligen.
Så att,
precis. Alltså, vad skulle han svara?
Ja, det är ju inte så. Bara lite mer höjd så är han där.
Ja, det är sant.
Ja, men om vi ska komma ur det här ämnet på ett bra sätt, så lyfter forskningen fram inom bland annat ledarskap att det är viktigt att ifrågasätta, att utmana och ifrågasätta. Du har sagt det jättebra, tycker jag, det här med att vi ska försöka inte se det som något negativt utan något positivt att ifrågasätta. Och jag tror faktiskt att idrotten behöver en rejäl mängd ifrågasättning mot sig. För jag har suttit på föreläsningar där man, det berättade jag för något avsnitt sen, där alla sitter, ja, men svensk idrott är jäkligt bra. Men ändå så slutar väldigt många. Och ändå så är vi inte på den nivån som vi vill vara i alla idrotter. Så det måste finnas väldigt mycket mer vi kan göra för att bli bättre. Och där svensk tennis måste ju också tycka om att bli ifrågasatt. Att det känns bra. Att vi ifrågasätter förbundet måste ses som positivt. För att det finns en positiv vilja. Vi vill ju att det ska bli bättre. Att vi ifrågasätter utbildningen som det tjatas väldigt mycket om bland alla tränare. Och att man vågar säga det här. Om någon från förbundet frågar, tycker du att det här är bra? Så måste man våga säga, ja, jag tycker det är riktigt bra. Eller nej, jag tycker inte riktigt bra. Och båda svaren måste vara bra. Och så måste det vara om en tränare blir ifrågasatt också. Varför gör de här övningarna? Man måste kunna svara på varför man gör som man gör. Och det måste bli naturligt att inte bli så personligt.
Det tror jag med. Det tror jag med. All right, Christian. Ska vi stänga den butiken för idag?
Ja, tycker vi gör det.
Och så återkommer vi och ser vad nästa ämne blir helt enkelt framöver.
Absolut.
Lysande, tack så mycket.
Tack.
Ett mycket spännande och intressant ämne, och jag tar verkligen med mig att man är inte negativ bara för att man ifrågasätter eller ställer frågor om varför saker görs, utan det är just för att man bryr sig, just för att man engagerar sig som man ställer frågorna. Och i vissa jobb, i vissa roller så ingår det att bli ifrågasatt, och det måste ingå och det måste vara en del av nästan arbetsbeskrivningen att det man gör ska förklaras, att det ska ifrågasättas varför och hur och om det kan bli bättre. Och det betyder ju inte att det är dåligt, och det betyder inte att någon vill illa, utan det betyder bara att alla vill att det ska bli så bra som möjligt och att man har en viktig uppgift om man blir ifrågasatt. Ja, ett väldigt intressant ämne. Jag tyckte Christian la fram det väldigt bra på inom många av de här bitarna. Hoppas ni tyckte detsamma. Ett nytt vetenskapsrum kommer inom kort. Och jag ska inte avslöja vilket ämne det är. Men en liten specialare kan jag våga bjuda på i alla fall. Hoppas ni ser fram emot det. Det gör jag. Det ska bli kul att släppa det, precis som alla andra avsnitt i den här podden Linus på baslinjen. Glöm inte tryck på följa-knappen så du inte missar några avsnitt. Tack för idag.